Du lyssnar på TechBrief svarar. Idag om alternativ till amerikanska techtjänster.
Vi har fått en fråga.
Hej! I dagens SvD fanns en artikel om protester mot ChatGPT. Jag har sedan tidigare letat alternativ till amerikanska lösningar för AI och system för e-post, lagring och så vidare. Och för en som inte är specialist är det utmanande. Vad jag kan se är det svårt att hitta alternativ till ChatGPT om man vill arbeta med agenter etc. Även om man kan tänka sig Claude eller Gemini. För Workspace och Office finns europeiska alternativ, men det bygger på att man blandar från olika leverantörer, till exempel Proton, OnlyOffice och Nextcloud. Med vänlig hälsning, Per.
Det här blir en fråga i tiden. Från att ha under många år helt, tror jag, de flesta människor minst ignorerat varifrån ens mjukvara kommer så länge den fungerar.
Och är bra. Från Kina kanske.
Ja, eller är gratis. Men det här är någon fråga som många likt Per funderar på, att vad är alternativen och är det realistiskt att tro att man kan ha i det här fallet då kanske mer av en europeisk mjukvarusetup? För den delen. Går det att undvika de här och i så fall hur gör man? Det är inte en helt, jag tror det är en vanlig fråga idag.
Ja, den har ju uppkommit i alla fall framförallt sen Donald Trump tog makten igen och många har ju oroats för att han ska använda alltså USAs dominans inom tjänster och liksom techprodukter som ett slags vapen, ett slags utpressningsvapen kanske för att få eller förhandlingstaktik för att få som man vill.
Det började ju mycket där med Grönland när han höll på som mest och då personer i Danmark som varnade liksom att om Microsoft skulle sluta som stänga av, om de skulle dra ut sladden till Danmark, vilket jag förstår att det inte är precis som man gör, men bildligt talat, så skulle liksom det ta 2 dygn och sen skulle landet gå under, typ, inte kanske bokstavligen, men liksom det skulle bli jättemycket problem och det ger ju en väldigt stark förhandlingsposition om man då vill till exempel ta över Grönland.
Ja, det är väl typ första gången som man på stor skala reflekterar över de här sakerna, att precis som Danmark är ju även Sverige och det offentliga Sverige väldigt beroende, och även företag, men väldigt beroende av några få amerikanska jättar.
Jag var på en grej i Danmark som heter Rebuild, som är ett nytt initiativ som ska löpa under det här året, som tar upp precis de här frågorna, som idén var vi måste bygga en mer, ska man säga, resilient europeisk techmiljö. Och för att göra det så måste vi både bygga nya tjänster då, så att man finns ett alternativ att kunna byta ut, men måste också kunna hitta de som redan finns. Mm. Så det var att ge sig ett jättearbete som pågår då under ett år. Jag var med på den första sittningen. Och vad man slogs av var väl att dels, det finns ganska många, men de är otroligt små. Mm. De är jättet och de är liksom en mikrokosmos. Det finns liksom inget europeiskt Facebook, men det finns ett för cykelentusiaster i Belgien. Som så här, det skulle kanske kunna växa till sig, men det här är inte fullvärdiga ersättare på något vis. Och det är klart att där får du får ett problem, för någonting som är så litet och specifikt kommer aldrig växa till sig. Då kommer du aldrig hitta en större problem. Du har aldrig möjlighet att expandera, för du fastnar i de här små grejerna. Men ens de som finns är svåra att hitta. Så vi kanske ska ge de exemplen som vi har. Vi kanske ska ge några då till Per. Vad kan man konkret börja gräva?
Ja, men spontant för ChatGPT så är det ju franska Mistrals Le Chat som är det jag tänker på. Sen ska jag ärligt talat säga att även om liksom själva chatbot-funktionen och sådär funkar ju bra, så jag har inte så bra koll på hur de står sig sett till AI-agenter och så vidare. Faktiskt.
Nej, för att de har ju överlag väsentligt färre resurser än vad de amerikanska har, så det är svårt att driva många av de här samtidigt. Men för enklare saker så tycks det funka bra för många.
Och den är lite mer chic, vilket man ju hör på namnet.
Mm. Bra namn, Le Chat.
Ett annat alternativ är ju att man använder de här open source-modellerna. Det är ju framförallt de stora kinesiska som folk använder, Qwen från Alibaba och DeepSeek. Och då tycker man ju, oj, men vadå, ska vi göra oss beroende av Kina för att komma in i USA? Det är ju fel. Men det som, i och med att de är open source, så går de ju att köra på en egen setup. Så det blir ju inte beroende av liksom att Alibaba ska låta dig ha tillgång till det här om du kör det på din egen setup. Så det är ju ett alternativ också. Men det kräver ju att man är lite teknisk och har lite utrustning också. Så det är inte helt enkelt kanske för en vanlig användare.
Nej, och det finns ju svenska molntjänster, till exempel om man vill jobba väldigt lokalt. Mm. Elastix, Clara, SafeSpring är tre leverantörer av moln- och infrastrukturtjänster som vi på Svenskan fick tips av från en intervjuperson för ett tag sedan. Då är lite frågan så här, okay, vem ska använda dem? Hur? Och det tycker jag återkommer i alla, så att i alla alternativ. Att hur krångligt är det och vad vinner du på dig själv? Och ofta handlar det också om, ja men, om man tänker på till exempel Mastodon som skulle ersätta X och har ersatt X för många.
Inte jättemånga.
Nej, ja, men precis. Och där handlar det om så här, okay, men vilka andra använder den här tjänsten också?
Ja.
För att om du sitter där i princip själv och använder den, då kanske det inte är så värt att ha den.
Nej, där finns ju vissa tjänster som är lättare. Mailklienter till exempel, det spelar ingen roll. Mail är liksom ett universellt system. Du kan skicka från en europeisk tjänst till en amerikansk eller kinesisk utan att du nödvändigtvis vet vem folk mailar ifrån. Men det är klart, allting är ju inte så.
Mm.
Alla saker som handlar om kollaborativa grejer eller som inte följer rena standarder.
Mm.
Jag tänker på liksom hela Google Docs-suiten. Det går ju att få ut ett Word-dokument, men det är ju inte nödvändigtvis det är inte så man jobbar. Mm. Många saker lever ju bara i Google Docs och lämnar aldrig Google Docs heller. Och klart, ska du komma med ett helt annat system då, så finns det en friktion där folk säger, jag vet inte vad det här är, jag vill inte installera nya grejer och så vidare. Så klart, det finns ju ett inbyggd tröskel här. Mm. Att även om det finns, om man vet vad som finns, så ska du få med alla andra också som kanske tycker, det här är väl ingen fråga.
Mm.
Mitt enda exempel från mitt eget liv är kalender.se som även är istället för Google Calendar, för att de har med veckor, amerikanska tjänster har inte med vilken vecka det är.
Nej.
Och vissa i Sverige envisas ju med att hålla på med veckonummer, så då kan man gå in på kalender.se. De försöker också sälja in sig som någon sån här svenskt alternativ till Facebook där man så kan lägga upp sina event och sånt. Jag tror inte att det har blivit jättestort.
Jag bara att jag har ett plugin som man kan se veckor i Google Calendar.
Ja, det finns.
Så då men då sitter man kvar i Googles klor i det här fallet.
Men har ni testat någon av de här andra, Nextcloud som kan vara ett alternativ till Google Drive till exempel? Eller Linux pratas det ju väldigt mycket om som ett alternativ till Windows och sådär.
Ja, Linux har man ju använt bara indirekt för grejer, men att för en vanliga användare är ju det liksom, det är komplext att göra det.
Mm.
Det går. Men då måste man verkligen vilja, man måste verkligen känna att det är motiverat att undvika de här grejerna. Och kommer man från, som jag då, med 25-30 år av Mac-erfarenhet och ska byta, oavsett vad man byter till, så är ju det en friktion.
Ja.
För plötsligt ska man lära sig helt nya saker. Och det kanske är bättre, men då måste man känna väldigt mycket för den här frågan som Per ställer, att man vill byta därifrån. Hur stort tror ni det här är? Är det här på marginalen, eller kommer det här vara en växande grej att man vill undvika, framförallt kanske amerikanska företag men också kinesiska företag, tänkbart?
Jag tror att det kan finnas på mer liksom myndighetsnivå eller på en inte då enskild individnivå, så tror jag att det absolut kan ske förändringar och att det sker förändringar. Vi hade ju ett reportage som vår kollega John Falkirk gjorde i vintras om en tysk region som, där har man byggt liksom ett eget alternativ, statligt alternativ till Office som kallas för Open Desk. Och det här beroendet diskuteras ju också i Sverige. Men det är klart, det är kostsamt och tar lång tid och verkar lite struligt. Så att, ja, jag tror absolut att det kan ske förändring, och att jag tror att tittar man på Mistral så har ju de i alla fall berättat att deras intäkter har ökat väldigt, väldigt mycket på grund av det här. Så att någonting säger väl det om att fler kanske då använder LeChat.
Jag tror att det är väldigt svårt, alltså det är väldigt jobbigt. Och ett perspektiv som jag tyckte var ganska smart kring detta är att liksom se till att vi inte gör oss beroende av några amerikanska företag. Det kommer vara jättedyrt och jättejobbigt. Lösningen kanske snarare är att göra dem lika beroende av oss.
Mm.
Så alltså, nu USA har inget telekombolag som kan bygga 5G-nät, men vi har Nokia och Ericsson i Europa till exempel. Att försöka skapa fler europeiska bolag så att USA då behöver, och då kan inte Donald Trump liksom kapar den transatlantiska länken för att ta Grönland, för att det blir för jobbigt för USA om de är beroende av oss lika mycket. Det tyckte jag var ett intressant perspektiv att tänka på.
Mm. Den i In Shitification, den här boken som jag haft i TechBris bokklubb och pratade lite om då, så pratade han, författaren Cory Doctorow, om switching costs.
Just det.
Som är liksom den
friktionen som uppstår när man ska byta en tjänst.
Ja, att med hur orkar man? Mm. Hur mycket ska det krävas för att du ska byta från iOS till Android eller från Android till iOS? För att man har ju allting och det känns som att det funkar. En sak som det har funnits vissa samtal om hur man skulle kunna bryta de här liksom switching-kost är ju att man till exempel tar en viss andel av offentlig upphandling och säger det här måste gå till europeiska företag.
Mm.
För då blir det så mycket pengar att man plötsligt får möjlighet att bygga upp tjänster. Det här är ju inget som går över natt, men då finns det ett underlag av pengar, kapital som kommer rulla in som gör nu, om jag vet att Örebro kommun och Sollentuna kommun och alla de här kommer att betala så här mycket över en femårsperiod, då vågar jag anställa 300 pers och göra detta, för nu vet jag att det finns liksom en garanti för det.
Mm.
Då har man ju möjlighet att bygga upp några av de här företagen med lite mer styrsel, medan varje enskild privatperson är svårt att säga, du får inte använda Gmail. Det kommer ju bli liksom lurigt i praktiken att göra det, men med offentliga medel så kan man ju styra lite mer åtminstone.
Ett annat alternativ till mejltjänster är ju då Proton Mail till exempel. Det har jag använt dels i samband med Hennings bröllop.
Det var många som tyckte det var lite udda att man skulle mejla till en protonadress.
Mm, men det avslöjade kanske att det var två journalister som...
Mm. De profilerar sig väldigt mycket mot att de inte ska övervaka och samla in och sälja data.
Precis.
Du tänkte att Hennings bröllop var så känsligt. Att
det här var inte jag som
kunde vi inte ha i Outlook.
Nej, men det är också, jag har använt det när man... Jag har till exempel kontaktat NMR en gång, alltså Nordiska motståndsrörelsen, och
nazisterna
utgett mig för att vara en nazist för ett jobb för att få ut information, och då använde jag protonmail, för det används ju vanligtvis i också i miljöer där man gärna vill vara anonym. Har ni någon erfarenhet av proton eller andra europeiska mailalternativ?
Jag kan bara tipsa om kalender.se. Det är där min kunskap slutar ungefär.
Ja. Men det är ändå en ganska enkel ett alternativ som är ganska enkelt att använda, men ja, det finns ju också många situationer där finns en poäng att inte vara så anonym, eller att man inom sin organisation och på sin arbetsplats så har man en viss mailleverantör, och då kanske det är oftast inte protonmail.
Precis. Och det säger väl någonting att, att den här listan är ganska så kort. Det finns, men de är små och det krävs en enorm, skulle jag säga, ansträngning för att man skulle göra sig av med alla amerikanska och för den delen då kinesiska direkt och indirekta beroenden. För bara en sån sak att du kör någonting och den kanske ligger på en amerikansk server.
Och det är ju svårt som användare att veta.
Jättesvårt. Ens med den bästa viljan i världen, den körs på Amazon Web Services. Det märker du inte som en privatperson, fast den är där. Och det kanske är en server som står i Tyskland, men den ägs av ett amerikanskt företag och så vidare. Så att det är också så här, i hur många led vill man göra detta? Men man kan ju tänka sig åtminstone att det kommer att ske mer uppsamling av det här. Jag tror att om man skulle göra det här segmentet om 1 till 2 år, så tror jag att det skulle vara mycket lättare att göra en lista med dem. Sen om det är värt att byta, det kan man fortfarande fundera på. Men att vetskapen om detta är ju en relativt ny fråga. Det har ju med att det finns alternativ, precis, man kan använda Proton för att den är mer säker, men det är först egentligen nu på senare tid som man har haft, för att den inte är amerikansk.
Ja, men exakt. Det har ju inte varit selling point tidigare.
Nej.
Och det verkar ju också, det är ju intressant att det nu har blivit någonting så pass attraktivt att, ja, men jag tänker på när Mistral nu också gjorde den här investeringen i ett datacenter uppe i Borlänge ihop med Echo Data Center, att det är ju en sån ja, men man basunerar gärna ut det, att nu blir vi gör det här för att det ska finnas ett europeiskt alternativ, och liksom digital suveränitet finns med här, det är jätteviktigt. Det är liksom lite marknadsförings...
Ja, det här oroar mig lite. Jag är lite oroad över den här utvecklingen. Jag tror inte att mängden användare som är så protektionistiskt drivna, det vill säga jag väljer det här bara för att det är europeiskt. Jag tror inte den gruppen är så stor. Jag tror den kommer att öka för att precis, vi har nästan aldrig pratat om det tidigare, varifrån kommer de här tjänsterna och så vidare. Men jag tror att de flesta vill ha en tjänst som är minst lika bra som den man har, om inte bättre. och inte 1% sämre än det man redan har. Mm. Och den får inte helst inte kosta en eurocent mer än vad man betalar nu heller. Och det är ju en ganska hög ribba att komma upp på. Om man tänker att Gmail är ju en del av Googles fullständiga svit av alla möjliga saker. De kan tjäna pengar på massa olika saker och hålla ett väldigt lågt pris för Gmail. Den är svår när man ska starta en mejltjänst från början. Så att jag tror att den här är, den är väldigt idealistisk. Jag tror det kommer öka, men jag tror den faktiska mängden som byter kommer bli ganska liten.
Jag tänker också att den här debatten kom ju ganska plötsligt efter Trump började hålla på och sådär. Han kommer ju inte vara kvar efter 2028. Sen vet man inte om det kommer någon som kommer fortsätta i, liksom, på samma sätt, men kommer det här liksom, då väljer en demokratisk president och sen är den här debatten helt död, men då har man redan börjat liksom byta ut en massa system till sämre europeiska varianter. Det skulle ju kunna vara en,
då kommer det bli en stor så här: Claude, kom tillbaka, allt är förlåtet.
Typ.
Okay, vi ser framför oss en enorm europeisk upprustning fram till nästa amerikanska presidentval och därefter en fallande.
Eventuellt.
Har du en fråga så får du jättegärna mejla den till techbrief@svd.se och du får gärna skicka en ljudfråga.
Du har lyssnat på Tech Brief svarar från Svenska Dagbladet. I studion denna vecka var jag, Björn Jeffrey, Henning Eklund och Sofia Sinclair. Vår producent är Tove Leffler och vår vignett skrevs av Stefan Storm. Ansvarig utgivare är Lisa Irenius. Vi är tillbaka på torsdag igen med ett vanligt avsnitt.